Do you love him this morning?
Älskar du honom den här morgonen?
That's better.
Det var bättre.
Halleluja.
Halleluja.
We are going to be speaking this morning from the same verse we did yesterday.
Vi ska fortsätta tala utifrån samma vers nu på morgonen som vi gjorde igår.
2 Chronicles 7:14.
Andra krönikeboken 7:14.
We'd like to turn over there.
Om du vill slå upp den boken. Andra krönikeboken 7:14.
Go ahead and read it, please.
Mitt folk, det som är uppkallat efter mitt namn, om mitt folk då ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, så vill jag höra det från himmelen och förlåta deras synd och skaffa bot åt deras land.
Yesterday we spoke on the first part of this passage.
Igår så talade vi om den första delen i den här texten.
If my people will humble themselves.
Om mitt folk ödmjukar sig.
And today we're going to speak about and pray.
Och idag ska vi tala om det andra avsnittet där och ber.
We're going to speak about prayer today.
Vi ska tala om bön idag. Halleluja.
Let's pray now.
Vi ska be tillsammans.
Father, thank you for today.
Vi tackar dig för den här dagen.
I thank you, Lord, that you're always here.
Jag tackar dig för att du alltid är här.
And you're listening to the cry of our hearts.
Och du lyssnar till vårt hjärtas ord.
Lord, forgive us because we do not take you seriously about prayer.
Förlåt oss att vi inte tar dig på allvar när det gäller bön.
For you care so much for us.
För du bryr dig så mycket om oss.
Help us to understand this today.
Hjälp oss att förstå detta idag.
In Jesus' name.
I Jesu namn.
Amen.
Amen.
I had a friend who was a pastor.
Jag hade en vän som var pastor.
And this friend, he liked to dress up really nice.
Och han gillade att klä sig riktigt snyggt.
You know, when you see in a store, you see a mannequin that's dressed, you know, really fine.
När man tittar i ett skyltfönster, till exempel en herrekipering, så ser man skyltdockorna med snyggt uppklädda.
And everything has to match, you know.
Och allting passar ihop.
Well, that's the way this guy was.
Så var den här mannen.
He wouldn't go out of the house without a coat on, you know, a suit coat.
Han gick aldrig ut ur huset utan en blazer eller en kostym.
And the fanciest of shoes and
han hade de snyggaste och modernaste skorna.
He just always looked really nice.
Han såg alltid så där snyggt och prydligt klädd ut.
One day he was all ready to go to town.
Så en dag skulle han ner på stan.
And he broke his shoestring.
Och skosnöret gick av.
When he was tying his shoes.
När han knöt skon.
And now for him that was a big deal, you know.
Det var en stor grej för honom.
Now what I would have done?
Det jag skulle gjort.
I would have tied a knot in it, you know.
Jag skulle gjort en knut på det, knutit ihop det.
And I would have went somewhere and bought me a pair of shoes.
Och så hade jag gått,
you know,
någonstans och köpt ett par nya skosnören.
And went about my business, you know.
Och uträttat mitt ärende.
But not him, you know.
Men inte han, nej.
That meant that he had to take off everything he had on. You
han var
know.
Tvungen att byta allt han hade på sig, för det passade ju. Han fick ju byta skor då.
And start all over again.
Och så
you
fick
know.
Han ta på sig en andra kläder som passade ihop.
We're talking about socks and everything, you know.
Han bytte allt sammans, strumpor och allt sammans.
And
underwear too.
I don't think so on that.
Han är inte riktigt säker på om han bytte kalsonger också.
Him.
Jag har inte frågat honom.
And he didn't say.
Och han berättade inte heller.
But everything that was visible from the outside.
Men allt man kunde se på utsidan bytte han.
And the Lord spoke to him.
Herren talade till honom.
He said, "I'm going to show you today how much I care about you."
Idag ska jag visa dig hur mycket jag bryr mig om dig.
And he heard the mailman at the door.
Så hörde han brevbäraren vid dörren.
So he went to the door and got the mail.
Så han gick dit och han fick posten.
He hadn't changed his clothes yet.
Han hade inte bytt kläder än. Han hade inte hunnit göra det.
And there was a package from a shoe company.
Då kom det ett paket från en skofabrikant.
An envelope, you know.
Ett kuvert.
And when he opened up the envelope and read the letter,
kuvertet och läste brevet,
these people said, "We want to sell you a pair of shoes."
Så står det att vi vill gärna sälja ett par skor till dig.
And they said, "To show you just how much we want to sell you a pair of shoes.
Och för visa dig hur mycket, hur gärna vi vill sälja de här skorna till dig.
We're going to give you a free pair of shoe strings.
Så ska du få fritt, gratis ska du få ett par skosnören.
And he looked in the envelope.
Och så tittade han i kuvertet.
And there was a pair of brown shoelaces.
Där fanns ett par bruna skosnören.
Exactly the size he needed.
Exakt den storlek han behövde.
That matched the shoes he had on.
Exakt den färg som passade till skorna han hade på sig.
So he didn't have to change everything.
Han behövde inte byta allting.
But you know, every time I think about that, I think about how much God cares about us.
Varje gång jag tänker på det så tänker jag hur mycket Gud bryr sig om oss.
And how much he encourages us to pray.
Och hur mycket han uppmuntrar oss att be.
Now, what Solomon is talking about when he tells that we should humble ourselves and pray.
Det Salomon talar om när han säger här att vi ska ödmjuka oss och be.
He's talking about a certain type of prayer.
Då talar han om en speciell sorts bön.
There are seven types of prayer.
Det finns sju olika sorters bön.
You didn't know that, did you?
Det visste du inte, va?
There are seven different kinds of prayer.
Det finns sju olika sorters bön.
And I think it would be a disservice this morning if we didn't talk about all of them.
Och jag tror att det skulle vara en otjänst om vi inte talade om alla sorterna idag.
Because I want you to understand what it means to pray.
Jag vill gärna att du ska förstå och inse vad det innebär att be.
There are some people who pray the wrong way.
För det finns människor som ber på fel sätt.
At first I'm going to tell you how not to pray.
Först ska jag beskriva hur vi inte ska be.
Is that all right?
Är det okej?
A lot of people pray the wrong way.
Många människor ber på fel sätt.
And we need to learn what the wrong way is.
Och vi behöver lära oss vad fel sätt är för något.
Now we I want to use as an example the biblical example of Balaam.
Jag ska använda Biliams sätt som ett exempel.
You can find these in the book of Numbers.
I fjärde Mosebok kan du läsa om det.
I think it's around 22-23 somewhere.
Jag tror det är 22-23 kapitlet, något sånt.
Balaam, how many of you know who Balaam was?
Hur många vet vem Balaam var?
He was a prophet.
Han var en profet.
But he was a prophet that probably had been quite poor all of his life.
Men förmodligen hade han varit en fattig profet hela sitt liv.
He'd never had any honor or recognition.
Han hade inte fått något erkännande, han var inte hedrad eller ärad på något sätt.
And the king of Moab, Balak by name, had called Balaam to come to him.
Moabs konung Balak, han kallade på Balaam.
And he wanted Balaam to come and curse the children of Israel.
Kungen ville att Balaam skulle förbanna Israel.
And Balaam said, "Well, I can't say anything that God doesn't say to me."
Och Balaam sa, jag kan inte säga någonting som inte Gud säger till mig.
But you know, it's one thing to say something with your mouth, another thing what you say with your heart.
Men det är en sak vad man säger med munnen, det är en helt annan sak vad man säger i sitt hjärta.
And Balaam, he resisted going for a while.
Och under en period så motstod Balaam frestelsen att besöka kungen.
Because God told him not to go.
För Gud sa till honom att han inte skulle åka dit.
But then finally he went.
Men till slut så börjar han resan.
And there's a tremendous story if you read it later on.
Om man läser det så ser man att det är en fantastisk berättelse om vad som hände Balaam.
God had an angel with a sword drawn.
Herren hade en ängel med draget svärd.
Ready to kill Balaam.
Som stod redo att döda Balaam.
And Balaam's donkey saw the angel of God.
Och Balaams åsna såg ängeln.
And the donkey kept trying to get away from the angel.
Och åsnan kunde inte fortsätta, försökte komma bort från ängeln.
And finally God opened the mouth of the donkey.
Och till slut så öppnade Gud åsnans mun.
And told him what he saw.
Och åsnan fick berätta för Balaam vad han såg.
Now I'm going to tell you, you got a problem when a donkey is more spiritual than you are.
När en åsna är mer andlig än du, då har du verkligen problem i ditt liv.
Hello? When a donkey can see the things of God and prophesy to you.
När en åsna kan se vad Gud håller på med och profetera för dig.
And you can't hear from God.
Och du inte kan höra från Gud.
You've got a problem.
Då har du problem i ditt liv.
Well, anyway, Balaam went on his way.
Balaam fortsatte resan i alla fall.
And he came to Balak, and Balak said, "I'll make you rich and famous if you'll do what I ask you."
Han kom till kung Balak och kungen lovade att om du gör vad jag ber dig om så ska jag göra dig både rik och förmögen och berömd.
So they went to the high places of Baal.
Så de besökte, de gick upp på en hög kulle.
And they built seven altars.
Där byggde de sju altaren.
And upon each of these altars they sacrificed seven oxen and seven ram. That was one ram, one oxen per altar.
På varje altare så offrar de en vädur och en oxe.
Now, how many of you know God's perfect number is 7?
Och hur många känner till att det fullkomlighetens tal är 7?
You know, Balaam knows God. He knows something about God.
Balaam visste någonting om Gud.
And by doing this,
och genom att göra det här,
he's trying to really impress God.
Försöker han imponera på Gud.
Not just one altar,
inte bara ett altare,
but 7 altars.
7 altare.
With 7 oxen,
med 7 oxar,
7 rams,
och 7 vädurar.
Oh, God's got to be impressed by this.
Han måste ju imponera på Gud.
And then he begins to seek God.
Och så börjar han söka Gud.
For permission to curse the children of Israel.
För att få tillåtelse att förbanna Israel.
Although he already knows the will of God.
Fast han redan visste och kände Guds vilja.
God has said to Balaam, you cannot curse these people for they are blessed.
Gud har redan sagt till Balaam att du kan aldrig förbanna detta folk därför att de är välsignade.
Now this is the kind of prayer you don't want to get into.
Det här är den sortens bön som du inte ska hålla på med.
I know people that'll fast and pray.
Jag vet människor som kan hänge sig åt fasta och bön.
And they'll try to fast a long time.
Och de försöker fasta under en lång tidsperiod.
To try to get God to do something their way.
För att försöka övertala Gud att göra någonting på deras sätt.
That
som
is
de
not,
vill.
That is not the purpose of prayer.
Men det är inte bönens syfte.
And you're in the wrong business if you're trying to pray that.
Och vi håller på med fel grej om vi försöker be på det sättet.
One day the Lord spoke to my heart.
En dag talade Herren till mitt hjärta.
And he said, teach my people to pray not like the heathen pray.
Och Herren sa, undervisa mitt folk om att de inte ska be så som hedningarna ber.
In fact, I think he used the word pagan.
Jag tror att han använde just ordet hedning.
He said, my people are praying like pagans pray.
Han sa, mitt folk, de ber precis som hedningarna ber.
And at first I didn't understand it.
Och först fattade jag inte riktigt vad Gud menade.
I really didn't.
Nej, det gjorde jag inte.
And I prayed for a couple, I said, God, what? A couple of days I said, God, what do you mean, pagans?
Jag bad ett par dagar och sökte Herren och frågade, vad menar du med hedningar?
And God does the strangest things sometimes.
Ibland gör Gud märkliga saker.
I thought about this thing for 2 days.
Jag brottades med det här i 2 dagar.
I said, Lord, if you want me to tell your people something, you got to tell me what you mean.
Men Herre, om du vill att jag ska säga något till ditt folk, så får du förklara för mig vad det är du vill säga, vad du menar.
If I get up in front of a group of people,
om jag ställer mig framför en grupp människor,
and I say, don't you pray like pagans pray?
Och jag säger, be inte som hedningarna ber.
Then somebody comes and says, how do pagans pray?
Och så kommer de och säger, ja, borde prata hur ber hedningarna då?
I'm going to have to say, I don't know, but don't do it, you know.
Då måste jag säga att, nej, det vet jag inte riktigt, men gör det inte.
So I said, God, you're going to have to show me.
Nej, jag sa, Herre, du måste visa mig.
Well, there was a knock on the door.
Så knackade på dörren.
And there was a man that goes to my church.
Och det kom en man och besökte mig, han brukar komma till kyrkan.
He had been a Catholic before God saved him.
Innan Gud frälste honom så var han katolik.
And he had a book in his hand.
Han hade en bok i näven.
It was a Catholic book.
Det var en katolsk bok.
And he said, Brother Potter, God told me to bring this to you.
Och han sa, Brother Potter, jag har fått på mitt hjärta från Herren att ge dig den här boken.
I said, okay.
Okej, sa jag.
So I picked it up and started looking through it.
Jag tog upp boken och började läsa igenom den.
And all of a sudden there was something that just the Lord said, look here.
Plötsligt så upplevde jag, jag fick ljus över den. Herren sa, titta här.
I was looking through the table of contents.
Jag tittade igenom innehållsförteckningen.
And I just saw something and I said, that sounds interesting.
Och jag såg någonting som verkade väldigt intressant.
And I flipped over there.
Och jag slog upp just det avsnittet.
And there was my answer.
Där var mitt svar.
Exactly what I was looking
precis
for.
Exakt vad jag sökte efter.
And then I said to myself,
och så sa jag till mig själv,
this must be a good book.
Det måste vara en bra bok det här.
And the Lord spoke to me.
Och Herren talade till mig.
He said, no, the rest of it is junk.
Nej, så här. Resten av boken är bara skräp.
But I needed that one little piece of information right
men
there.
Men det stycket där, det var information som jag verkligen behövde.
And I began to realize what pagans did.
Och jag började se vad det var hedningar höll på med.
Pagans were polytheistic.
Hedningar, de var polytheistiska, alltså de har många olika gudar.
As opposed to us today who are monotheistic.
I motsats till oss som är bara har en gud.
We believe that there is one God.
Vi tror att det finns en gud.
They believed that there were many gods.
De tror att det finns många gudar.
And so they would try to impress those gods.
De försöker göra intryck på gudarna.
they would do some rather odd things sometimes.
Ibland gör de väldigt märkliga saker, underliga saker.
To try to impress their gods.
För att försöka imponera och göra intryck på sina gudar.
You can find a story in the Bible.
Du kan läsa en berättelse i Bibeln.
About a man who sacrificed his own son.
Om en man som offrade sin egen son.
He was a pagan.
Han var hedning.
And he sacrificed his own son on the wall of the city.
Och han offrade sin egen son på stadsmuren.
As a means of trying to impress his pagan god.
Som ett sätt att försöka göra intryck på sin hedna gud.
But they thought the bigger and the greater the sacrifice.
De tänkte så här att ju större och märkvärdiga offer vi kan komma med.
The more that the god would be impressed.
Desto mer imponerar det på Gud.
And that particular god would do things to please them.
Och den gud de vände sig till skulle försöka hjälpa dem.
How many of God's people try that with God?
Och det är många av Guds barn som försöker göra likadant med Gud.
We try to impress God.
Vi försöker göra intryck på Gud.
By praying long prayers, hours
genom att be långa böner.
Or fasting a long time.
Eller fasta under en lång tid.
To try to get God to do something our way.
För att försöka få Gud att göra saker på vårt sätt.
That is not how to pray.
Det är inte så vi ska be.
As a matter of fact, it's the way that pagans pray.
Det är faktiskt det sätt hedningarna ber på.
Prayer is not to change the mind of God.
Bön handlar inte om att påverka Gud så att hans sätt att tänka förändras.
Prayer is to discover the will of God.
Bön är ett sätt att upptäcka Guds vilja.
We have the wrong concept of prayer if we think that we change the mind of God.
Vi har fel uppfattning om bön om vi tror att vi förändrar Guds sätt.
God's work is finished from the beginning.
Guds verk är fullbordat ända från begynnelsen.
And what we need to know is how we move in that.
Och vad vi behöver är att se och förstå och lära oss hur vi ska leva och röra oss i detta.
I'm going to give you two words this morning to think about.
Två ord ska jag ge den här morgonen att tänka på.
The Bible uses basically two words to describe the will of God.
Bibeln använder egentligen bara två grundläggande ord för att beskriva Guds vilja.
Especially in the New Testament.
Särskilt i Nya Testamentet.
There are two Greek words.
Två grekiska ord.
If you want them after service, I'll be glad to share them.
Om du vill veta mer om dem efter gudstjänsten så ska jag gärna dela med dig.
Bolema.
Bolema.
And thelema.
Och thelema.
There are two words that describe.
Två ord som beskriver.
The will of God.
Guds vilja.
Now the word bolema.
Ordet bolema.
It means the thing that is willed.
Det betyder den sak som är önskad.
It is a decision.
Den som är det handlar inte om bara önskan utan det som är beslutat.
An intention to do something.
Och intentionen är att göra just det.
And there's something about this particular word.
Det är något speciellt med det här ordet.
It describes the things that God would wish would happen.
Det beskriver de saker som Gud önskar ska bli verklighet.
In the heart of God, God wishes something would happen.
I Guds hjärta finns en önskan om att vissa saker ska äga rum och ske.
But it is not necessarily the thing which will be.
Men det är inte alldeles säkert att just det kommer att ske.
Now the word thelema.
Ordet thelema.
It's one of the basic roots of this word is theo, meaning God.
Och roten till det här ordet är ordet theo, som betyder Gud.
It describes the thing that will be.
Det beskriver det som kommer att ske.
It describes the unalterable, unchangeable will of God.
Det beskriver Guds oföränderliga, opåverkbara vilja.
It describes that which must be done.
Det beskriver det som måste ske.
How many of you know Christ had to die?
Hur många här vet att Kristus måste dö?
He had to die.
Han måste dö.
Isaiah had prophesied about.
Jesaja har profeterat om det.
600 years before Jesus Christ.
600 år innan Jesus Kristus kom till världen.
Christ came to die on the cross.
Kristus kom för att dö på korset.
And it had to be.
Och det måste verkställas.
It was one of those things in the will of God that there was no other way around it.
Det var en av de saker som Guds ord talar om som inte fanns någon undanflykt från.
Remember how Jesus prayed?
Ni vet hur Jesus ber i Getsemane.
He said, "Father, let this cup pass from me."
Han sa, "Fader, om möjligt så låt denna bägare gå ifrån mig."
But nevertheless,
men trots allt, men ändå.
Not my will, thine be done.
Ske inte min vilja utan din vilja.
Jesus did not fear the cross.
Jesus fruktade inte för korset.
He did not fear death.
Han fruktade inte döden.
But he had never known the power or the taste of sin.
Men han hade aldrig känt eller smakat syndens kraft och makt.
And on the cross when he was struggling.
Men på korset när han brottades och kämpade.
With the very powers of death.
Med dödens krafter och makter.
God laid upon him the iniquity of us all.
Så lade Gud på honom all vår samlade ondska och synd.
Isn't that what Isaiah said?
Är det inte det Jesaja säger?
That he will bear the iniquity of us all.
Att han bär alla våra överträdelser.
On the cross God laid upon him the sin of all humanity.
På korset lägger Gud på Jesus Kristus hela mänsklighetens samlade synd.
And then God had to turn his face from his own son.
I nästa ögonblick så måste Gud vända sig bort och överge sin egen son.
Remember what Jesus said.
För vi vet vad Jesus ropade.
My God, why hast thou forsaken me?
Min Gud, varför har du övergivit mig?
He forsook him for a moment.
Han övergav sin son för ett ögonblick.
Because God will not look upon these things.
Därför att Herren vill inte se åt synden och dessa saker.
And his son was bearing those.
I det ögonblicket så bar hans egen son allt detta.
And so for a moment he turned
his head. Så för ett ögonblick så fick Gud överge sin son och vända sig bort ifrån honom.
Jesus had always been in the sunshine of the
Jesus hade alltid vandrat i faderns solskens välbehag.
But now there was a darkness.
Men nu kom mörkret.
And he felt it.
Och han He felt
the spiritual darkness.
Och han upplevde det andliga mörkret, Jesus.
When he bore our sin.
När han bar våra synder.
That was something that had to happen.
Det var något som måste ske.
If it hadn't happened, we couldn't be Christians today.
Om det inte hade skett, då hade vi inte kunnat vara kristna idag.
We couldn't be saved. We couldn't know God.
Vi kunde inte bli frälsta. Vi kunde inte känna Gud.
Now the Bible does it declares that there are two kinds of the will of God.
Ja, Bibeln talar alltså om två olika sidor av Guds vilja.
There is that which God wishes would happen to you.
Det är det som Gud längtar efter ska ske.
And could happen to you.
Och kan hända med dig.
If you meet the conditions.
Om du möter villkoren.
Hello? It can happen to you.
Det kan hända dig.
If you meet the conditions.
Om du möter de villkor som är samtänkta.
Let me give you an example.
Jag ska ge ett exempel.
The Bible says it's the first commandment with promise.
Det finns ett bud som har ett löfte med sig.
It says, honor thy father and thy mother.
Hedra din fader och din moder.
That thy days may be long upon the earth.
På det att du må länge leva i ditt land.
Now that's a promise.
Det finns ett löfte där.
That if you honor your father and your mother.
Att om du hedrar din fader och din moder.
That your days will be lengthened.
Så kommer du att få leva länge.
But on the other hand, if you don't.
Men å andra sidan om du inte gör det.
They could be shortened.
Så kan du få en kortare tid.
There are people who die before their time.
Det finns människor som dör i förtid.
There are people who live beyond their time.
Det finns människor som lever längre än de borde.
Because there are things within the bulima of God.
Att det finns någonting i Guds bulima.
That are changeable.
Som är föränderligt, som kan påverkas.
Now what you need to pray about.
Det du behöver be över.
This is one area of prayer.
Och det här är ett område inom bönen.
Is to find out what that is.
Det är att ta reda på vad det är.
And to pray within that area.
Och be inom det området.
God may change his will.
Så att Gud kan förändra sin vilja.
God may look upon something.
Gud kan se på en sak.
And you make a turn toward God.
Och du vänder dig till Gud.
And he may take away that problem.
Och han kan ta bort det problemet.
And return a blessing on your life.
Och istället ge dig välsignelse.
But if you keep on in that rebellion.
Men om du fortsätter i ett uppror.
Then he may just leave the judgment on your life.
Så låt han domen förbli över ditt liv.
There are things with God that can be changed.
Det finns saker med Gud som kan förändras.
But what we have to do is learn to pray.
Men vi måste lära oss att be.
To know the difference.
För att kunna se skillnaden.
There are things that can be changed.
Saker kan förändras.
There are things that cannot be changed.
Finns det områden som inte kan förändras.
Whenever Balaam was talking to God.
När Balaam talade med Gud.
God said to Balaam, you go back and tell Balak what I'm going to tell you.
Så sa Gud till Balaam, gå tillbaka till Balak, säg till honom vad jag har sagt.
That God is not a man that he should lie.
Gud är inte en människa så att han kan ljuga.
Neither the son of man that he should repent.
Inte heller människosonen att han kan omvända sig.
He says, have I not said it and shall I not do it?
Har det jag har sagt, det ska jag fullborda.
Amen.
Amen.
Isaiah says in the 55th chapter of Isaiah.
Jesaja säger i det 55:e kapitlet.
As the rain cometh down from heaven.
Så som regnet kommer ner på jorden.
And watereth the earth.
Och vattnar jorden.
So that it brings forth bread to the eater and the seed to the sower.
Så att det frambringar säd och bröd.
And returneth not thither, is it?
Och inte åter, regnet återvänder inte.
So shall the word be that goeth out of my mouth.
Så ska det vara med ordet som utgår från min mun.
It shall not return unto me void.
Det ska inte återvända fåfängt.
And it will prosper in the thing whereunto I send it.
Utan det ska ge välsignelse därtill jag sänder det.
When God has declared something.
När Gud har förklarat någonting, deklarerat någonting.
It's going to be that way.
Då blir det på det sättet.
I said it's going to be that way.
Det kommer att bli så.
And when there's something in the thelema of God,
och när det är något i Guds bolima,
the thelema,
that
is, it must be,
som måste ske,
like Israel must be a nation,
som att Israel måste vara ett folk, en nation.
It's not something that just couldn't be.
Det är inte någonting som kanske inte kan vara så.
God had to raise up a nation.
Gud måste resa upp en nation.
God had to give them his law.
Gud måste ge dem sin lag.
God had to bring forth a savior.
Gud måste föra fram en frälsare.
All of these things are immutable and unchangeable.
Allt det här är oföränderligt och opåverkbart.
And there's nothing that you could pray that would change the mind of God.
Spelar ingen roll hur mycket du ber så kan du inte förändra Guds plan och Guds sinne på den punkten.
But there are things that can be changed.
Men det finns saker som kan påverkas och förändras.
And that's the purpose of prayer.
Det är bönens syfte.
The purpose of prayer is to go to God.
Bönens syfte är att gå till Gud.
And to find out if your circumstance can be changed.
Och finna ut om just din omständighet kan förändras.
You say, God, now, which will is it?
Och då säger du, Gud, vilken sorts vilja är detta som händer nu?
Is it something that can be changed?
Är det en vilja som kan förändras?
Or is it something in your immutable will?
Eller är det din opåverkbara vilja?
And 1 John chapter 5 verses 14 and 15.
Första Johannes 5, 14, 15.
It says if we ask anything according to his will.
Där står det att om vi ber om något efter hans vilja.
He heareth us.
Så hör han oss.
Then it says and if we know that he hears us.
Och så står det att om vi vet att han hör oss.
Then we have the petition that we desired of him.
Då har vi redan fått det som vi har bett honom om.
Now how does that work?
Hur kan detta fungera?
When you're praying.
När du ber.
You're praying to hear, aren't you?
Då ber du för att få höra.
You're trying to listen to God.
Du försöker lyssna på Gud.
Too many people try to pray the wrong way.
Många människor försöker be på fel sätt.
They just start talking.
De börjar tala.
And they, oh well, God, you got the message.
Och Gud, nu har jag talat och du vet, nu har du fått budskapet.
It doesn't work that way.
Nej, det fungerar inte på det sättet.
There was one fellow that used to pray the same prayer every night.
Det var en kille som bad samma bön varje kväll.
And finally he got tired of praying it.
Så tröttnade han på att be samma bön.
So he typed it out.
Så han skrev ner det på skrivmaskin.
And he taped it to the side of the bed.
Och han satte upp det på sidan av sängen.
And when he got in bed.
Och när han gick och la sig på kvällen.
He said there it is, God read
it. Så sa han, där är det, Gud, läs det.
Now that's not the way to pray.
Nej, vi kan inte be på det viset.
We have to learn to pray with a sensitivity toward God.
Vi måste lära oss att be med en känslighet inför Herren.
So that we may know the things that can be changed.
Vi måste lära oss vad som kan förändras.
And to know the things that cannot be changed.
Och lära oss vad som inte kan förändras.
I'm going to give you a list of 7 things this morning.
Jag ska ge en lista på 7 saker den här morgonen.
The first one is the prayer of contrition.
Det första är, ja, nu får ni hjälpa mig här.
Of repentance.
Omvändelsens bön.
But it means to be broken inside.
Det innebär att uppleva en förkrosselse.
It's not just repenting with words.
Det handlar inte bara om att erkänna med munnen att jag har gjort fel.
It is coming to God with a broken heart.
Utan det är att uppleva förkrosselse och att söka Gud.
Do you remember how David sinned against God?
Vi vet hur David syndade mot Herren.
If you want to read a prayer of contrition.
Om du vill läsa en sån här omvändelsens bön med förkrosselse.
Then turn to the 51st psalm.
Då kan du slå upp den 51:a psalmen.
Or you can write it down and read it later.
Eller du kan skriva ner, anteckna det och så kan du läsa den senare.
I'm not going to read the whole thing.
Jag ska inte läsa hela psalmen.
But I want you to hear something here that'll I think will bless your heart.
Men jag vill bara läsa någonting som jag tror välsignar ditt hjärta.
He's talking about his brokenness.
Han talar om sin förkrosselse.
And in verse 16,
i den 16:e versen,
he said, "For thou desirest not sacrifice, else would I give it. Thou delightest not in burnt offerings." Verse 16. If we got the right one, Psalm 51. Sometimes the psalms, I think, are different in this week's Bible.
Do not cast me away from your face. Let me rejoice in it. It's verse 18.
Okay, verse 18 in
this
week's Bible.
Ty du har inte behag till offer, eller skulle jag ge dig sådana. Till brännoffer har du inte lust.
Verse 17.
Vers 19.
The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart, O God, thou wilt not despise.
Det offer som behagar Gud är en förkrossad ande. Ett förkrossat och bedrövat hjärta ska du, Gud, inte förakta.
Now here is David talking to God.
Här har vi David som talar till Gud.
He's a prophet of God.
Han är en Guds profet.
And he understands that God isn't impressed by the death of an animal.
Han förstår att Gud inte låter sig imponeras av ett djur, ett dött djur.
He knows what God is really after.
Han förstår vad det är Gud söker efter.
That God is after the broken heart.
Gud söker efter det förkrossade hjärtat.
A repentant heart.
Ett hjärta som gör bättring.
A contrite heart that is sorry for sin.
Ett krossat hjärta som upplever ånger inför synden.
And so there is a prayer of contrition.
Så här finns en förkrosselsens bön, en omvändelsens bön.
It is when we come before God.
Det är när vi kommer inför Gud.
And we begin to pour out our heart unto God.
Och börja utgjuta vårt hjärta inför Herren.
And to seek his forgiveness.
Söka hans förlåtelse.
And to seek a peace of God in our heart.
Och söka att få Guds frid i våra hjärta.
Another good example of the prayer of contrition.
Ett annat bra exempel på denna typ av förkrosselsens bön
is Nehemiah's prayer in the first chapter of Nehemiah.
Det är Nehemjas bön som vi kan läsa i Nehemjas boks första kapitel.
And then there's another prayer in the ninth chapter.
Och i det nionde kapitlet Nehemja finns en annan bön.
These are prayers of contrition.
Det är böner med förkrosselse.
It's when we come to God.
Det är när vi kommer till Gud.
Seeking God's forgiveness.
Vi söker Guds förlåtelse.
Well, you know, he stands ready to forgive, doesn't he?
Han är redo att förlåta.
Not because we mouth the words.
Inte därför att vi säger orden med vår mun.
But because we come to him with a broken heart.
Utan därför att vi kommer med ett brutet hjärta, ett förkrossat hjärta.
Because we come in true repentance unto God.
Vi kommer i sann omvändelse till Gud.
The second kind of prayer.
Den andra sortens bön
is the prayer of petition.
Det är det här blir lite svårt att översätta de här olika engelska.
It's asking for something.
Det är när vi kommer med en begäran, en förfrågan till Gud om någonting.
It's when you come to God asking about something.
Det är när man kommer till Gud och begär någonting.
There's a story in the scripture in 2 Chronicles chapter 20.
I andra krönikebokens 20:e kapitel finns en berättelse
about a king by the name of Jehoshaphat.
Det finns en berättelse om kung Josafat.
And Jehoshaphat is in trouble.
Han har problem.
The children of Moab and the children of Ammon have gathered against him.
Ammons och Moabs barn har slagit sig samman.
And so he begins to pray.
Och för att anfalla dem. Och Josafat börjar be.
He reminds God of his promises.
Och han påminner Gud om Herrens löften.
And he says, God, we're trying to walk with you.
Och han säger, Herre, vi försöker vandra med dig.
And he reminds God of his protection.
Och han påminner Gud om dennes beskydd.
And God answers that prayer.
Och Gud svarar på den bönen.
A tremendous answer. How many of you know that story?
Hur många känner till berättelsen och vilket fantastiskt bönesvar de får?
God says to Jehoshaphat, you're not even going to have to fight this battle.
Gud säger till Josafat att ni ska inte ens behöva strida.
He said, you just send out the dancers and the singers and the praisers.
Ni ska bara skicka ut lovsångarna och dansarna och så ska ni prisa Herren.
As if the battle was already won.
Precis som om ni redan hade vunnit striden.
And I'll take care of it.
Sen ska jag ta hand om resten.
And God did.
Och det gjorde Gud.
The enemy slew themselves.
Fienden förgjorde sig själv.
Amen. God confused them.
Gud förvirrade fienden.
And they fell upon themselves.
Och så slog de sig själva.
And all the Israelites had to do.
Och allt Israels barn behövde göra.
Was go out and gather the spoil.
Var att gå ut och ta tillvara det till spillogivna.
I wish I had time just to preach on that one scripture.
Skulle vara kul att få tid att bara predika över det bibelstället.
I've got a message I've titled a certain way about this passage of
jag scripture. Jag har en speciellt budskap som jag har gett en speciell rubrik.
The title of the message.
Och rubriken är
is how to get the devil to bring you a blessing.
Det är hur man ska få djävulen att komma med välsignelse till dig.
Should I say that again?
Jag kan gärna säga det en gång till.
Is it, but Brother Potter, didn't you mean God?
Men Brother Potter, du måste väl mena att Gud ska välsigna.
No, how to get the devil to bring you a blessing.
Nej, jag har ett budskap som har rubriken hur du kan få djävulen att komma till dig med välsignelse.
We must learn something about spiritual warfare.
Vi måste lära oss någonting om andlig krigföring.
That when we're in a battle with the enemy,
när vi är i strid mot fienden,
and we draw the strength of God into our life, for
och vi öppnar oss så att vi får in Guds kraft i våra liv,
and the enemy is defeated,
och fienden blir besegrad,
then there is a blessing involved in it.
Då finns det en välsignelse involverad i detta.
You are going to prosper spiritually.
Du kommer att ha andlig framgång.
For every battle that you walk through.
Och andligt välstånd för varje strid du går segrande igenom.
I've said this several times this week.
Jag har sagt det flera gånger den här veckan.
I'll say it at least once more.
Åtminstone en gång till ska jag säga det.
That I've never been in a battle with the enemy.
Jag har aldrig upplevt en strid med fienden.
That I haven't prospered spiritually.
Som inte har gett mig andlig näring och välsignelse.
Oh, the battle may have been very difficult.
Det kan ha varit väldigt svåra strider.
But when I touched God,
men när jag rörde vid Gud,
the enemy was defeated.
Då blev fienden besegrad.
Hallelujah. And I prospered because of it.
Och det gav mig framgång och välstånd.
Something special God would put into my life.
Det gav mig någonting speciellt som Gud ville lägga ner i mitt liv.
Maybe a new gift.
Kanske en ny gåva.
Maybe a new anointing.
Kanske en ny smörjelse.
But God would always put something in my life.
Alltid har Gud lagt ner något nytt i mitt liv.
Hallelujah.
Hallelujah.
I remember one year back when Sister Potter and I were very young in the Lord.
Det var, jag kommer ihåg ett tillfälle när min hustru och jag var väldigt unga i Herren.
We had just started our ministry.
Vi hade precis börjat vår tjänst.
And I was an evangelist.
Jag var evangelist.
And evangelists don't prosper very well around Christmas time.
Och det är så här att vid jultid så har evangelister inte särskilt bra ställt.
Everybody's thinking about old Saint Nick.
Därför att de tänker, folk, då tänker de kristna inte så mycket på evangelisterna utan de tänker mer på jultomten.
The guy that flies around in the sled with the reindeer.
Ni vet den här killen som flyger runt på en släde med renar.
And nobody's really thinking a whole lot about revival and about God.
Ja, man tänker på julafton och jultomten, inte så mycket på väckelse och inte tänker man på Gud speciellt mycket.
Too busy making candy and drinking cider and so on like that.
Man är alltför upptagen med att dricka glögg och käka knäck och sånt.
Well, we had got into a rather tight financial situation.
Och då hade vi kommit till en punkt där vi hade det väldigt tufft ekonomiskt.
We didn't have anything, any money to buy anything for our children.
Pengarna var helt slut. Vi kunde inte köpa några presenter till våra barn.
We had three children.
Vi hade tre barn.
And you know they like something for Christmas too.
De tyckte också om att få julklappar.
And it was really a struggle.
Så det var en kamp för oss.
My wife had found a way to get them each one of them one small thing.
Min fru hade kommit på ett sätt så att vart och ett av barnen kunde få varsin liten julklapp.
But it really wasn't much.
Men det var inte något stort.
And so I began to seek the Lord.
Jag började söka Herren.
I began to petition God.
Jag började begära av Gud.
I said, God, I believe that you can change the situation.
Och jag pratade med Gud och sa, jag tror att du kan förändra den här situationen.
And in prayer, God spoke to me.
Och i bönen så talade Gud till mig.
He said, I'm going to change everything.
Han sa, jag ska förändra alltihopa.
And so we just put it in the hands of God.
Så vi la allt sammans i Guds händer.
Well, it got later and later and later in December.
Julafton närmade sig med stora steg.
Nothing had happened.
Men ingenting hände.
But I knew in my heart God had spoken to me.
Men i mitt hjärta visste jag att Gud hade talat.
And 2 days before Christmas.
Så var det två dagar före jul.
Late in the evening.
Det var sent på kvällen.
There was a man that drove up in our yard.
Så kom det en bil och körde upp på framsidan. Det var en man.
I knew the man.
Jag kände honom.
But he'd never been to my house before.
Men han hade aldrig varit i mitt hus och hälsat på oss tidigare.
He asked me to come outside.
Han knackade på och bad mig komma ut.
And he said, Brother Potter, God spoke to me.
Han sa, Brother Potter, Gud har talat till mig.
And he went and opened up the trunk of his car.
Så gick vi till bilen och han öppnade bagageluckan.
And here's a trunk full of presents.
Och hela bagageluckan är full med julklappar.
For our children.
För våra barn.
things that I wouldn't have bought if I had the money.
Det var saker som jag inte hade köpt om jag hade haft pengar.
And if I remember correctly,
om jag kommer ihåg rätt,
they were things our children had asked us for.
Så var det saker som barnen hade tagit med på sina önskelistor.
Hallelujah. God answered prayer.
Gud svarade på bön.
And the next couple of days, God sent people to me.
Under de följande dagarna så sände Gud människor till mig.
That gave me a love offering.
Som gav mig en kärleksgåva.
And it was enough money to carry us through and pay all of our bills until the next revival that I had.
Och det var tillräckligt med pengar för att hålla oss ekonomiskt flytande fram till nästa väckelsekampanj.
God is a very personal God.
Gud är en väldigt personlig Gud.
And he does answer prayer.
Och han svarar på bön.
Amen. We need to learn to make petition unto God.
Vi måste lära oss att komma till Gud med våra önskningar.
Number three.
Nummer tre.
The prayer of communion.
Det är gemenskapens bön.
Now let me describe communion.
Jag ska beskriva det här ordet gemenskap eller kommunion.
I'm describing intimate fellowship.
Det handlar om en intim gemenskap.
Not just fellowship, but intimate fellowship.
Inte bara samvaro utan intim gemenskap.
You know when you see two people who are really in love.
Om du ser två människor som verkligen älskar varandra.
They communicate with one another.
Så kommunicerar de med varandra.
Without saying a word.
Utan ett ord.
The other night we was back here in the back.
Han kvällen satt vi. Vi hade på baksidan.
You know, fellowshipping.
Vi hade gemenskap.
And this young lady right here.
Och den här unga damen här till vänster.
She come sit on this fellow's lap.
Hon kom och satt sig i den här unga mannens knä.
She was communicating with him.
Hon kommunicerade med honom.
That's fellowship.
Det är gemenskap.
That's what we're talking about.
Och det är det
here.
Vi talar om.
It's a type of communion.
Det är en sorts intim gemenskap.
There's something special about communion.
Det är något speciellt med den här gemenskapen.
When I'm teaching about marriage.
När jag undervisar om äktenskap.
And Lord, do we need some teaching about marriage?
Det är verkligen någonting vi behöver undervisning om.
I just finished teaching 6 months at my church on marriage.
Jag har precis avslutat en serie som har varit 6 månader där jag undervisat om äktenskap.
And one of the elements that is necessary in a marriage.
Och en av de saker som är nödvändiga i ett äktenskap
is that communion.
Är den här intima gemenskapen.
And what is the communion?
Och vad är denna kommunion?
It's not just saying something.
Det handlar inte bara om att säga saker.
It's touching.
Det är att vidröra.
It's putting your arm around.
Det är att lägga armen omkring.
Now, we're just demonstrating here.
Vi bara demonstrerar här.
If you want to see the real thing, I'll get my wife up here.
Om du skulle vilja se äkta vara så skulle jag be min fru komma upp.
But there's a lot of times I walk up to my wife.
Men det är ofta jag går fram till min fru.
And I just put my arms around.
Bara lägga armarna omkring henne.
And just hold her for a few moments.
Bara hålla om henne ett tag.
I'm saying to her, I love you.
Och så säger jag älskar dig.
Amen. There are times I might bring flowers home to her.
Det kanske finns tillfällen när jag kommer hem med blommor till henne.
In fact, I had to quit taking flowers to her office.
Jag fick sluta ta blommor till hennes kontor.
Some of the other women were getting jealous.
Därför att de andra kvinnorna började bli avundsjuka.
And there were some other husbands that were really catching it.
Och det fanns andra män som fattade budskapet.
Because they weren't bringing flowers.
Och de fick lida av det för de kom inte med några blommor.
But I was trying to say, I care about you.
Pardon?
I care about you.
Jag det jag kommunicerar är att jag bryr mig om dig.
And I care about the things that please you.
Jag bryr mig om det som behagar dig.
That's what communion is.
Och det är det kommunion, intim gemenskap.
It's not asking God for anything.
Det är att komma utan att begära någonting av Gud.
It is just coming into the presence of God and worshiping God.
Det är att komma i Guds närhet och bara tillbedja honom.
That is a type of prayer.
Det är en sorts bön.
Where you just love God.
Där du bara älskar Gud.
And you worship him.
Och tillber honom.
And the Lord himself prayed very often, didn't he?
Herren själv bad ofta.
He fellowshiped with his father.
Och han hade gemenskap med sin far.
And I'm going to tell you something about prayer.
Och jag ska säga någonting om bön.
Don't wait till disaster comes to learn to pray.
Du ska inte vänta till katastrofen kommer med att lära dig be.
There's a lot of Christians that expect we call it $1 million answer for a 10-cent prayer.
Det finns kristna som har såna här förväntningar som vi kallar att de vill ha en miljon kronors svar på en 10-öres bön.
It doesn't work that way.
Men det fungerar inte på det sättet.
You need to cultivate a fellowship with God.
Du måste odla en intim gemenskap med Gud.
I was praying for this fellow one time named Jim.
Jag bad en period för en kille som heter Jim.
And I said, Lord, I want you to bless Jim.
Och jag bad Gud, jag vill att du ska välsigna honom.
And the Lord said, Jim who?
Vilken Jim, sa Herren.
And so I called his last name.
Så jag sa efternamnet på honom också.
And the Lord said,
och Herren sa,
where is he?
Var är han?
I haven't heard from him in 5 years.
Jag har inte hört någonting från honom på 5 år.
No, I'm just teasing now.
Jag bara retas nu.
But for some people it's that way.
Men det är så för en del människor.
God says, where are they?
Var är de, säger
Herren. They haven't prayed in 5 years, you
know. Jag har inte hört deras böner på 5 år.
We need to learn to spend that communion time
with
God.
Och vi måste lära oss att vara tillsammans i en intim gemenskap med Herren.
Oh, just take time every day to bask in the presence of God.
Och bara ta tid att gotta dig i Herrens närhet.
And you'll see some special things.
Och då ska du få se några speciella saker hända i ditt liv.
Nummer 4 is the prayer of faith.
Trons bön.
Have you ever heard of the prayer of faith?
Har du hört talas om trons bön?
James chapter 5.
Jakobs brevs 5:e kapitel.
Said if any sick among you,
om någon är sjuk bland er,
let him call for the elders of the church.
Ska han kalla till sig församlingens äldste.
And the anointing of oil and the prayer of faith.
De ska smörja med olja och be trons bön.
Shall save the sick, you know.
Och då ska den sjuke bli frisk.
God shall raise him up.
Och Gud ska resa upp honom.
That's a great scripture.
Det är ett fantastiskt bibelställe.
But I think we need to learn what it means.
Jag tror att vi behöver lära oss vad det betyder.
The prayer of faith is something that Jesus used very often.
Det är ett ord, trons bön, som Jesus använde ganska ofta.
The majority of people that Jesus healed, he healed with his faith.
De flesta människor som Jesus helade använde han sin tro för att hela.
And when he found someone with faith, he made note of it.
Och när han hittade någon som hade tro, då utnyttjade han dennes tro.
He said to them, thy faith hath made thee whole.
Och så sa han, din tro har helat dig.
Let me explain the prayer of faith.
Jag ska förklara vad som är trons bön.
The prayer of faith is in tune with the Father.
Det är någonting som är stämmer med Fadern.
The prayer of faith knows the mind of God.
Trons bön vet Guds sinne.
The prayer of faith already knows what God wants to do.
Trons bön vet redan vad Gud vill göra.
And it speaks that in the authority of God's spirit.
Och uttala detta i Guds andes auktoritet.
Let me give you an illustration.
Ett exempel.
Many years ago, when I was first in the ministry.
För många år sedan när jag började min tjänst.
We were visiting a small church.
Besökte vi en liten församling.
And having revival there.
Det var en väckelsekampanj.
And one night we had a prayer line for people.
Och en kväll så kallade vi fram till människor till förbön och det blev en sån här förbönskö.
And this woman came for prayer.
Och en kvinna hade sökt sig fram till förbön.
I still remember she had on kind of a dark looking clothes.
Jag kommer ihåg henne fortfarande, hon hade ganska mörkt färgade kläder.
And her hair was all done up and, you know, into a bun.
Hon hade håret uppsatt i en knut.
And she was a very tall woman.
Ganska lång kvinna.
And she was almost tall as I am.
Hon var nästan lika lång som jag.
And while I was standing there,
medan jag stod där,
God spoke to me.
Talade Gud till mig.
He said, I'm going to heal this woman.
Och Herren sa, jag ska hela denna kvinna.
Ah, the prayer of faith.
Nu började trons bön.
And I looked at her.
Jag tittade på henne.
And I said, God's going to heal you.
Och jag sa till henne, Gud ska hela dig.
It surprised her.
Det förvånade henne.
It shocked her.
Hon blev chockad.
She said, well, God can't heal me.
Nej, Gud kan inte hela mig, sa hon.
I said, why not?
Varför inte, sa jag.
And she started telling me all of the people who had prayed for her.
Så började hon förklara för mig alla de människor som hade bett för henne.
She says, Oral Roberts has prayed for me.
Oral Roberts har bett för mig, sa hon.
One of the big guys,
en
know.
Av de stora gudsmännen.
And she named 3 or 4 more other people.
Hon nämnde namnen på 3-4 andra personer.
She said, they prayed for me.
De har bett för mig, sa
hon. Nothing happened.
Hände ingenting.
I said, sister, I don't care who prayed for you.
Men jag sa, syster, jag bryr mig inte om vem som har bett för dig.
God told me he's going to heal you right now and there's nothing Gud, you can do about it.
And Gud, I just Gud sa till mig just nu att han tänkte hela dig och det kan du inte göra någonting åt, sa jag.
And I put my hand on her head and I said, be healed in Jesus' name.
Och jag la min hand på hennes huvud och sa, var helad i Jesu namn.
Power of God hit that woman and knocked her down.
Guds kraft träffade henne och slog henne till golvet.
And she was down. I said, well, what about it?
Och så låg hon där och sa, ja, nu ser du.
She said, I'm healed.
Ja, jag är helad.
Well, praise God.
Prisad vare Herren.
When the prayer of faith is spoken, something's going to happen.
När trons bön uttalas, då händer någonting.
I was preaching a meeting in another place.
På ett annat ställe så predikade jag i ett möte.
And they brought into the meeting a man, an old man, and laid him on a bed in front of the church.
Och så bar de in en sjuk man och la honom på en bädd längst fram i kyrkan.
He'd been sent home to die.
Han hade varit på sjukhus och skickats hem för han var döende.
He was eaten up inside with cancer.
Inuti så var han full av cancer.
And as I was preaching that night,
och när jag predikade den kvällen,
all of a sudden I perceived he had faith.
Plötsligt kände jag att han hade tro.
And God spoke to me a word of faith.
Och Gud talade till mig och gav mig ett trons ord.
I walked over to him.
Så jag gick fram till honom.
His name was McDougal.
Han hette McDougal.
I took him by the hands.
Och jag tog honom i händerna.
And I said, Brother McDougal, God heals you.
Och jag sa, Broder McDougal, Gud hela dig.
Ooh, he came up off that bed.
Han hoppade ur den där bädden.
And he started running like a schoolboy.
Och han började springa som en skolgrabb.
He was 72 years old.
Han var 72 år gammal.
He could outrun a child.
Och han kunde springa snabbare än en.
He ran around that building 3 or 4 times.
Han sprang runt kyrkan 3 gånger.
He had a right to.
Och det hade han ju rätt att göra, eller hur?
You know, when Peter laid his hands on the man at the gate called Beautiful.
Du vet hur det var utanför sköna porten när Petrus helade en man.
And God healed that man.
Petrus bad för honom och mannen blev helad.
They went into the temple leaping and shouting and praising God.
Stod där, hoppade, skuttade och dansade och prisade Gud.
You got a right to.
Det har man rätt att göra.
When God does a miracle.
När
like
Gud
that.
Gör ett mirakel.
Hallelujah.
Halleluja.
Well, I could keep you here all day telling you things like this.
Jag skulle kunna hålla på hela dagen och berätta såna här händelser.
Every time God has spoken to me.
Varje gång Gud har talat till mig.
Something special happens.
Så händer det något speciellt.
Oh, let me give you one last illustration.
Jag ska ge ett sista exempel.
There was a sister in the Lord.
Det var en syster i Herren.
Who had been diagnosed as having cancer of the colon.
Hon hade fått diagnosen cancer.
It's in the upper intestines.
Det är någon tarmcancer. Tack så mycket.
And she came to church.
Och hon kom till församlingen.
And God began to speak to me.
Och Gud började tala till mig.
And I began to tell her the word of the Lord.
Och jag började ge henne Herrens ord.
And it came as a prophecy.
Så kom den profetia.
God says, I have healed you.
Jag har helat dig.
But the enemy will come one more time and tempt you.
Men fienden kommer att komma en gång till och fresta dig.
But hold fast.
Men håll fast.
Well, she went back to the doctor.
Hon gick tillbaka till läkaren.
She told the doctor, she said, God has healed me.
Hon sa till läkaren, Gud har helat mig.
And he said, God don't do that.
Nej, sa han, sånt gör inte Gud.
And so he x-rayed her.
Så han röntgade henne.
To prove it to her.
För att bevisa för henne.
Because she said, I'm not going to have the operation.
För hon vägrade att gå igenom en operation.
And he said, there it is, still there.
Och så visade han plåtarna.
Well, she called me.
Du har fortfarande cancer.
When she got home, she called me.
Och när hon fick veta det, hon åkte hem och så ringde hon mig.
And she said, Brother Potter, it's still there.
Så sa hon, Broder Potter, det är fortfarande cancer där.
I said, God said it's healed.
Men Gud har sagt att det är helat, sa jag.
And when God says something, that's the way it is.
Och när Gud säger någonting så är det så.
Well, she hung the phone up.
Hon la på luren.
She called me back in a little while.
Och så ringde hon upp mig efter ett tag igen.
She said, I'm going to tell you what just happened.
Jag ska säga vad som precis hände, sa hon.
She said, I felt like I had to go in the bathroom.
Jag kände det som om jag måste gå på toaletten.
And she said, something passed out of me.
Och när jag gick på toaletten så kom någonting ut.
And I looked in the bowl.
Och när jag tittade i toalettstolen.
And there was the cancer in the toilet.
Och där såg jag cancern ligga i toalettstolen.
She seen the thing in the toilet.
Hon såg det i toilettstolen.
She said it had tentacles on it.
Det hade som tentakler.
She described it to me.
Hon beskrev det för mig.
And she said I flushed that thing.
Och jag spolade ner den.
Well, she was supposed to go in for surgery the next day.
Vad menar jag att hon skulle gå in och åka in för en operation nästa dag?
She told her husband, she said, God heal me.
Men hon sa till sin man, nej, nu behövs inte, Gud har helat mig.
And he said, you got to have the operation anyway.
Men du måste ju ha en operation i alla fall, sa han.
So he took her to the hospital.
Så han körde henne till sjukhuset.
And she told the doctor, God heal me.
Hon sa till läkaren, Gud har helat mig.
And he said, we've been through this before.
Ja, det här har vi ju gått igenom en gång innan, sa han.
And so they x-rayed her one more time.
Så de röntgade henne en gång till.
But
i alla fall.
Before they operated.
Innan de skulle operera.
The doctor told her.
Och sen sa läkaren.
He said, just put your clothes on, go home.
Du kan ta på dig kläderna och åka hem igen, sa han.
It ain't there anymore. Hallelujah.
Finns inte där längre.
You see, when God says something,
förstår, när Gud säger någonting,
you can release that prayer of faith.
Så kan du frigöra trons bön.
And then God heals.
Och så helar Gud.
I've seen a lot of people get oil and anoint people.
Jag har sett många människor ta olja och smörja människor.
But you have to pray the prayer of faith with that.
Men man måste också kombinera det med trons bön.
And the prayer of faith is knowing the mind of God.
Och att trons bön, det är när man vet vad Gud vill.
When you pray for someone, you know what God wants.
Gud har öppnat sitt sinne så du ser vad han vill. Och han vet vad Gud tänker göra.
And you release that word through your prayer.
Och du genom din bön frigör det.
All right. The fifth kind of prayer.
Den femte sortens bön.
I'm trying to hurry.
Jag ska försöka snabba på det här nu.
But it's praying in the spirit.
Det är bön i anden.
Now Paul mentions this a couple of times.
Paulus talar om detta vid ett par olika tillfällen.
And then Jude mentions it one time.
Judas nämner det i sitt brev.
In Ephesians chapter 6.
Efesierbrevet 6.
Paul tells us that we should pray always with all prayer in the spirit.
Jag talar med Paulus om att vi alltid ska be i anden.
I believe that's verse 18, chapter
6. 6:18.
And then in Romans chapter 8.
Och i Romarbrevets åttonde kapitel.
He tells us that the spirit prays through us.
Jag talar om att Guds ande ber genom oss.
According to the will of God.
I enlighet med Guds vilja.
And then again in the book of Jude verse 20.
Och så läser vi Judas bok 20 versen.
He tells us that we should pray always in the spirit.
Det står att vi alltid ska be i anden.
He says building up your most holy faith.
Så att vi ska uppbygga oss på vår allra heligaste tro.
Praying in the spirit.
När vi ber i anden.
Now how do you know to pray in the spirit?
Hur vet vi hur vi ska be i anden?
There are times when I go to prayer.
Det finns tillfällen när jag går till bön.
And all of a sudden I just feel the Holy Spirit praying.
Och så känner jag bara, upplever bara hur den helige ande ber.
And I feel the Spirit just releasing himself through me.
Jag bara upplever hur den helige ande frigör sig och kommer fram genom mig.
Sometimes it's in tongues.
Ibland så uttrycker det sig i tungotal.
Sometimes it's in English.
Och ibland på engelska.
But I pray the cry of my heart.
Men det jag ber, det är ett rop inifrån mitt hjärta.
God has put something in my heart.
Det är Gud som har lagt ner någonting i mitt hjärta.
The Spirit has anointed me with a prayer.
Det är anden som har smort mig med bön.
And I begin to pray that prayer unto God.
Och så börjar jag be denna bön till Gud.
Now if I don't know how to pray.
Om jag inte vet hur jag ska be.
If I'm confused about it.
Om jag är förvirrad.
Then I pray in tongues.
Då börjar jag be i tungor.
And the Spirit prays according to the will of God.
Och då vet jag att den helige ande, han ber i enlighet med Guds vilja.
And I don't know how to tell you how important this is.
Och detta är så viktigt så jag vet inte hur jag ska kunna säga det tillräckligt bra till dig.
It's mentioned three times at least in the scripture.
Minst tre tillfällen så nämns det i skriften.
It helps us to pray in his will.
Och det hjälper oss att be enligt hans vilja.
It helps us to grow as a Christian.
Det hjälper oss att växa som kristna.
And it helps us in our battles against the enemy.
Och hjälper oss i vår kamp mot fienden.
So I encourage you to learn how to pray in the Spirit.
Så jag uppmuntrar er att lära att be i anden.
God very often leads me to pray this way.
Ofta leder Gud mig att be på detta sätt.
Whenever I sense the burden of the Lord.
Så snart jag känner en börda från Herren.
Maybe God will put somebody on my heart.
Det kanske en människa som Herren visar för mig, lägger på mitt hjärta.
And I start praying for that person.
Och så börjar jag be för den människan.
I may not even know why.
Jag kanske inte ens vet varför.
But God just puts it on my heart.
Men Gud lägger det bara på mitt hjärta.
And God may show me a vision of someone.
Och Gud kanske ger mig en vision av något.
And say pray for this person.
Och säger be för den här människan.
I don't know why.
Jag vet inte varför.
But later on I will know.
Efteråt så kan Gud visa mig varför.
Later on I'll understand why I was praying.
Senare så kan jag förstå varför jag bad för den människan.
There are times that people have prayed for me.
Det finns tillfällen när människor har varit i bön för mig.
And they say on a certain day at a certain time.
Och de kan komma till mig och säga på den dagen vid den tiden.
We felt we needed to pray.
Upplevde jag att jag behövde be.
And sure enough there's something that would happen then.
Och visst, någonting hände, något speciellt hände just då.
That's praying in the spirit.
Det är att be i anden.
Hallelujah.
Halleluja.
Number 6.
Sjätte sortens bön.
Is travailing prayer.
Det är barns nödsbön, födslovåndans bön.
The kind of prayer that brings things to birth.
En slags bön som föder fram saker.
Now you women can identify with this a whole lot more than a man can.
En kvinna kan identifiera sig med den sortens bön betydligt bättre än en man kan.
If you have born a child, you know what travail is.
Om du har fött ett barn, då vet du vad födslovånda är, födslosmärta.
It's the pain of childbirth.
Det är den smärta man upplever när man föder barn.
There's a kind of prayer that goes this way.
Det finns en sorts bön som är exakt likadan.
Paul was writing to the Galatians in 4:19.
I Galaterbrevet 4:19 så skriver Paulus till Galaterna.
And he talked about travailing in prayer again.
Och där talar han om en slags bön där han har födslovånda, födslosmärta.
Until Christ be formed within them.
Han ber i denna barnsnödsbön tills han föder dessa galater på nytt till Kristus.
This is the kind of prayer that you come into as you move into ministry.
Det är den sorts bön man kommer in i när man börjar tjäna Herren.
And you keep praying for someone.
Och du har ett mål, du ber för någon eller för en grupp människor.
There's someone struggling in the body of Christ.
Det finns någon eller några i Kristi kropp som brottas och som har det svårt.
This isn't a one-time prayer.
Det här är inte en engångsbön.
You don't just go into the hospital and pop out a baby.
Det är inte så där som man åker in på sjukhuset och så föder man ett barn.
There are labor pains that come.
Utan det är en födslovånda man brottas i bön.
Until that child is birthed.
Under en tid ända tills barnet är fött.
There are times that God will lay this person or church on your heart.
Det finns tillfällen då Gud lägger en människa eller en församling som en nöd på ditt hjärta.
And you can't do anything but hold them before God.
Och det finns inget du kan göra. Du bara är inför Gud och håller upp dem.
And then there's a release.
Och sen ber du och sen kommer det ända fram till en punkt där du upplever befrielse.
And then after a while it comes again.
Och sen efter ett tag så kommer smärtan tillbaka.
Then it goes away.
Och du ber och så försvinner den.
And then it comes again.
Och så kommer den tillbaka.
It's like labor pain.
Och det är precis som värkar när man ska till att föra barn.
And you keep praying for these people.
Och man fortsätter att vara i bön för de här människorna.
Until God establishes in them what he wants to do.
Tills Gud genomför det han vill göra.
In Isaiah 66 and verse 8.
I Jesaja 66 vers 8.
It says when Zion travailed, sons and daughters were born into the kingdom.
Det står om Sion som var i födslovånda och det föddes barn och söner och döttrar in i riket.
Now this kind of prayer is not for the novice.
Det här är inte en sorts bön som nybörjaren sysslar med.
This is not for the person who's first come to know the Lord.
Det här är ingenting för den som precis är nyfrälst och precis har kommit till Herren.
My friend, this is serious prayer.
Utan det här är seriös, allvarlig bön.
This is a ministry of prayer.
Det här är en bönetjänst.
It goes beyond just praying.
Det går längre än bara vanlig bön.
It enters into a ministry of prayer.
Det är en bönetjänst.
Number seven.
Nummer sju.
It's the prayer of intercession.
Det är det vi brukar kalla för förbön.
Now, Brother Potter, what's the difference?
Vad är skillnaden, Brother Potter?
We have talked about a travailing prayer.
Vi har talat här om en födslovåndans bön eller barnsnödsbön.
Where you feel these pain, you feel the pain of prayer.
Där man upplever en bönens smärta.
But the prayer of intercession is something different.
Men förbönstjänst eller förbön, det är någonting annat.
And to be honest with you, there are not many people who can pray the prayer of intercession.
Och ska jag vara uppriktig, så finns det inte många som har upplevt det här, klarar av det här med förbön.
I want to show you why.
Och det ska jag beskriva varför.
Intercession is as Moses was praying for Israel.
Förbön, det är den sorts bön som Moses engagerade sig i för Israel.
God said to Moses, get out of the way, Moses.
Gud sa till Moses, flytta på dig, Moses.
I'm going to destroy the children.
Jag ska förstöra Israels barn.
And Moses, I'm going to raise up a people to you.
Och Mose, åt dig ska jag resa upp ett nytt folk.
Moses said, no, God.
Då ställer sig Mose inför Herren och säger, nej Gud, det får du inte göra.
What are the Egyptians going to say?
Vad ska egyptierna säga?
That you brought them out into the wilderness and you couldn't do anything with them.
Att du har tagit ditt folk ut ur Egypten och sen kunde du inte handskas med dem.
And so you done away with them.
Och nu har du förgjort dem.
And he says unto God.
Och Mose säger till Gud.
If you take their name out of the book of life.
Om du tar utplånar deras namn ur livets bok.
If you do away with them.
Om du gör det av med dem.
Then do away with me.
Då får du också göra det av med mig.
Now that is intercession.
Det är det som är förbön.
When you stand before God.
När du ställer dig inför Gud.
And you put yourself in the place of someone else.
Och du ställer dig i någons ställe. Du ersätter någon.
Abraham come before God.
Abraham kom inför Gud.
God said, I'm going to go destroy Sodom.
Gud sa, jag ska gå ner och förstöra Sodom.
And Abraham said, wait a minute, God, let me talk to you just a minute.
Och Abraham säger, Gud, stanna ett ögonblick, jag vill gärna prata med dig.
Will you destroy the wicked and the righteous together?
Ska du förgöra både den orättfärdiga och den rättfärdiga tillsammans?
Suppose there are 50 righteous in that city.
Gud, vi kan väl tänka oss att det finns 50 rättfärdiga i stan.
Will you spare it?
Kan du rädda staden för deras skull då?
And then he bargained with God.
Och sen börjar han köpslå och pruta med Gud.
What about 45, God?
Ursäkta mig Gud, men om det nu finns 45.
What about 40?
Ursäkta mig Gud, men om det finns 40 stycken.
And he come all the way down to 10 people.
Och han prutar till han är ner på 10 rättfärdiga.
He quit too early, didn't he?
Han slutade för tidigt, gjorde han inte det?
There were not 10 righteous people in Sodom.
Det fanns inte 10 rättfärdiga i Sodoms stad.
I wrote a little poem one time.
I
wrote a poem.
Jag skrev en dikt vid ett tillfälle.
It's very short.
Den är väldigt kort.
But it's something God put in my heart.
Men det var någonting Gud la på mitt hjärta.
It goes like this: Sodom, sister of hell.
Sodom, helvetets syster.
What burned you to the ground?
Vad brände dig till förintelse?
Thy sin was great.
Din synd var stor.
But worse by far.
Men än värre.
10 righteous were not found.
10 rättfärdiga kunde inte finnas.
Sodom wasn't destroyed as much for her sin.
Sodom blev inte förstörd och ödelagd så mycket på grund av sin synd.
As for her lack of righteousness.
Som på grund av sin avsaknad av rättfärdighet.
God was saying, if there's 10 righteous there, I'll spare.
Gud hade lovat att om det bara fanns 10 rättfärdiga så skulle han rädda staden.
That's what intercession is.
Det är det som är förbön.
It is the righteous standing for the wicked.
Det är att den rättfärdige ställer sig inför Gud och representerar den ogudaktige.
It is the man of that is righteous before God.
Det är den människa som har rättfärdighet inför Gud.
And has a pure heart and a pure motive before God.
Som har ett rent hjärta och rena motiv inför Herren.
Saying, God, I want to stand for those people.
Och som säger, Gud, jag vill stå inför ditt ansikte för de här människorna.
I want to identify with them.
Jag vill identifiera mig med dem.
And if you destroy them.
Om du förgör dem.
And destroy me with them.
Då får jag gå med dem. Då får jag också bli förstörd.
That is intercession.
Det är det som är förbön.
As I said, there's not many people that can pray that prayer.
Det är inte så många som kan be på det sättet.
But God help us to come to that place that we can.
Men Gud vill hjälpa oss att komma in i en sån ställning så att vi kan.
God help us to be like Abraham, a friend of God.
Måtte Gud hjälpa oss att vi blir som Abraham, en Guds vän.
God help us to come to that place that we walk before Him.
Gud hjälp oss att komma inför Gud så att vi kan vandra inför honom.
To where we can stand in the gap and make up the hedge.
Så att vi kan ställa oss i gapet och representera och skydda.
To stop the judgment of God.
För att stoppa Guds dom.
And bring people to God.
Och att människor kan komma till Gud.
I'm sure there's much more I could say about this.
Det finns mycket mer jag är övertygad om som jag kan säga om detta.
But I want to give you one more scripture.
Jag ska bara ge dig ett bibelställe till.
In Hebrews chapter 7 and verse 25.
I Hebreerbrevet 7:25.
The Bible tells us something about Jesus Christ.
Säger ordet någonting om Jesus Kristus.
It says that he is able to save them to the uttermost that come to God.
Det står det att han förmår. Jag ska slå upp det här. Hebrews
7:25.
Hebreerbrevet 7:25. Därför kan han också till fullo frälsa dem som genom honom kommer till Gud.
It says, seeing that Christ ever liveth to make intercession for us.
Och då står det så här. I'll just say something. I den svenska bibeln står det att han lever alltid för att mana gott för dem. Men det grekiska ordet är alltså ordet han lever alltid i förbön för dem. Intercession.
Christ is sitting at the right hand of the Father.
Kristus sitter på Guds faderns högra sida.
And I like what it says here.
Och jag älskar det som står här.
He's making intercession.
Han är en förebedjare. Han lever i förbön för Guds folk.
And what does that mean?
Och vad betyder det?
That means he's standing with us.
Det betyder att han står tillsammans med oss.
Oh, you need to appreciate this morning.
Det här är något som du ska ta till dig och bara älska.
He is standing with us.
Han står tillsammans med oss.
And he's saying to the Father.
Och han säger så här till Fadern.
Father, if you get rid of them.
Fader, om du ska förstöra dem och göra dig av med dem,
you gotta get rid of me too.
Då får du göra dig av med mig också.
Because I'm gonna stand with them.
Därför att jag står tillsammans med mitt folk.
When I understood that, it touched my heart.
När jag fattade detta så det rörde vid mitt hjärta.
He loves us.
Han älskar oss.
You see, to be an intercessor, you have to have love.
För att om du ska vara en förbedjare, då måste du ha kärlek.
You have to be filled with the love of God.
Gud, kärlek måste fylla dig.
In order, you have to love people.
Du måste älska människor.
There's something I didn't say about love the other day.
Det var en sak som jag inte nämnde när jag pratade om kärlek en dag.
We were running out of time.
Vi hade för lite tid.
I was talking to you about the love of God.
Du vet, jag talade till om Guds kärlek.
But one of the apostles tells us.
En av apostlarna säger så här.
I believe it's John.
Jag tror det är Johannes.
That says, how can you love your or love God whom you have not seen?
Han säger så här, hur kan du älska Gud som du aldrig har sett?
And not love your brother whom you can see.
Om du inte älskar din broder som du kan se.
There is no such thing as just a vertical relationship with God.
Det existerar inte någonting som är exklusivt ett vertikalt förhållande bara till Gud.
If you love God,
om du älskar Gud,
you must love the things that God loves.
Måste du älska det som Gud älskar.
You must love people.
Du måste älska människor.
You must care for the people of God.
Du måste bry dig om Guds folk.
You must care for sinners.
Du måste bry dig om syndare.
Now we don't have to love their sin.
Deras synder behöver vi inte älska.
But we're to love the sinner.
Men syndare, människan, kan vi älska.
The Bible is full of stories of people praying.
I Bibeln så finns det massor av berättelser om människor som ber.
History tells us what happens when people pray.
Och historien bekräftar vad det är som sker när människor ber.
How many of you read about the great revival that happened in the Welsh Islands?
Hur många in the Hebrides or in
the Hebrides, with Evan Roberts?
I Wales, okay. Hur många har läst vad som hände i Wales, väckelsen i Wales med Evan Roberts?
Tremendous prayer.
Det var en fantastisk bön.
I think there was something like 8 or 9 men that gathered together every evening.
Jag tror det var 8-9 män som samlades till bön varje kväll.
Gathered in a barn and prayed.
De samlades i en lada och bad.
And after a while God heard.
Och efter ett tag så hörde Gud.
And sent a tremendous revival.
Och Gud sände en otrolig väckelse.
There was a tremendous revival in Argentina.
I Argentina blev det en fruktansvärd väckelse, en fantastisk väckelse.
Not so many years ago.
Och det är inte så länge sedan detta skedde.
And it happened because people bound themselves together and began to pray.
Och det berodde på att människor, de kom samman, slöt sig samman och började be.
Before Azusa Street happened.
Innan Azusa Street väckelsen, pingstväckelsen bröt fram.
And God poured out the Holy Spirit.
Och Gud utgjöt sin heliga ande.
There were months and months of prayer.
Så hade man bett i månader och åter månader.
That went up from that place.
På samma ställe.
Hallelujah.
Halleluja.
When we pray, God does things.
När vi ber så svarar Gud och han gör saker.
And I challenge you to learn how to pray.
Jag utmanar dig, lär dig be.
The disciples came to Jesus.
Lärjungarna kom till Jesus.
And said, teach us to
och
pray.
Och sa, lär oss att be.
Why did they say that?
Varför sa de det?
Because he got answers.
Därför att Gud har svar.
When he prayed, he got an answer.
När vi ber så svarar Gud.
God, teach us to pray.
Gud, lär oss be.
Teach us to pray.
Lär oss att be.
So that we see answers.
Så att vi får se svar.
Last point.
Den sista punkten.
When we stand before God,
när vi står inför Gud,
we're not going to be able to take credit for our prayers.
Då är det så här, vi kommer inte att kunna berömma oss av våra böner.
The preparation of the heart in a man.
En människas hjärta går igenom en förberedelseprocess.
And the answer of the tongue is from the Lord.
Och svaret på den bön man uttalar med tungan, det är Herren som representerar det.
I want you to understand about true prayer.
Jag vill att du ska förstå någonting om sann verklig bön.
All true prayer begin in the heart of God.
All verklig bön börjar i Guds hjärta.
Before it came to you.
Innan det kommer till dig.
We receive it and we pray it.
Vi tar emot den och vi ber den.
You say, where did we get that idea from?
Men varför du säger kan säga, var har jag fått den tanken ifrån?
Why did I suddenly think about praying for this or praying for that?
Hur kommer det sig att jag plötsligt började tänka på att be för det eller det?
It was God.
Jo, Gud.
I said it was God.
Startade. Det var Gud som kom med det.
And we need to give him the credit for it.
Och det innebär att vi måste ju ge honom äran för det.
That he's the one that moved on us to pray.
Därför att det var han som fick oss att börja be.
And then he answered that prayer.
Och sen svarade han också på den bönen.
Hallelujah. It really works wonderful.
Det fungerar på ett fantastiskt sätt.
When you learn how to pray.
När vi lär oss att be.
Alright, this is the second in this particular series.
Det här var ju andra budskapet i den här speciella serien.
I've done a whole series on prayer at my church.
I min församling har jag haft en hel serie undervisning om bön.
And this is just some of the things that we talked about.
Och jag har bara tagit upp några av de sakerna här.
I just kind of hit the high spots on it.
Jag har bara vidrört själva de viktigaste punkterna.
But let's pray this morning.
Men låt oss be tillsammans nu.
And ask God to teach us how to pray.
Och vi ber Herren att lära oss be.
Will you pray with me?
Be tillsammans med mig.
Father, we love you this afternoon or this morning.
Fader, vi älskar dig den här morgonen.
We thank you, God, that you are with us today.
Och vi tackar dig särskilt för att du är med oss idag.
Lord, I've sensed your presence here today.
Jag har smakat på och upplevt din närvaro den här morgonen.
As we've been talking about your favorite subject.
När vi har talat om det som är ditt älsklingsämne.
Prayer.
Bön.
Father, teach us to pray.
Fader, lär oss att be.
Encourage us to pray.
Uppmuntra oss att be.
And Lord, as we pray, listen to our prayers.
Och när vi ber, Fader, lyssna till oss.
And teach us to know your will.
Och så lär oss att vi lär känna din vilja.
That we might see answers to our prayers.
Så att vi kan se svaren på våra böner.
And that we might know what it means to be in touch with God.
Så att vi kan lära oss att förstå vad det är att
on a very personal and intimate basis.
Att kontakt med Gud, att tillsammans med dig på ett personligt och intimt sätt.
For you want every one of your children to know you.
För du vill att vart och ett av dina barn ska känna dig.
To know you personally.
Personligen känna dig.
Father, we thank you for it in Jesus' name.
Fader, vi tackar dig för detta i Jesu namn.
Amen.
Amen.
Hallelujah. Do you love him today?
Älskar du honom idag?
Amen. God bless you.
Gud välsigne dig.